Hej och välkommen till Katarina-podden. Mitt namn är Katarina Lövelius och jag jobbar som medium, sierska, regressionsterapeut, djurkommunikatör, andlig coach. Jag har nog glömt alla mina titlar. Certifierat medium, sa jag det. Ja. Det här avsnittet ska väl handla om tillit, tänkte jag. För att mig inkluderat, men det är ju lite brist på hur gör man? Hur gör man för att nå tilliten? Och nu har du ju säkert då hört mina två senaste poddavsnitt där jag har berättat om mig och mitt och hur jag släpper allting och bara litar på tilliten. Är det läskigt? Så in i bäng är det läskigt. Men om man nu säger så här. Det här är min teori, men det ligger någonting i det. Religiösa människor som sätter sin tillit till Gud, vilken Gud man nu vill använda, de har mycket lättare för det här. De har det. Och varför det? Jo, därför att de har en sån stark tro att de förlitar sig på att det finns en högre makt någonstans som hjälper dem. Sen vilken den här högre makten är, spelar egentligen ingen roll. För det är samma energi, det är, ja, kanske inte det, men det är samma riktning. Och jag vet att Ambres pratar om det här också, att det är många som ber till honom. Och då sa han så här en gång att det är ju inte jag personligen som tar emot. Vi är många fler. Men riktningen kan ni ha till mig, gamla Ambres. Det där vet jag, det här är jättemånga år sedan han sa det här. Då var jag så här, det där var ju intressant. Vi är fler. För att Ambres var ju är en uppstigen mästare. Uppstigen betyder ju att han behöver inte inkarnera längre. Han är färdig med den cykeln. Det kommer vi också göra så småningom. Alla. Och ja, då tappar jag bort mig, varför det? Han är en uppstigen mästare och han har ju liksom lett vägen på ett sätt, kan man väl säga. Och han har ju då självklart ett gäng med sig. Alltså han är ju inte ensam, det finns ju fler. Vilka, det ska vi inte diskutera. Det behövs inte. Jag kan tänka mig att Gandhi är en. Det kan jag tänka mig. Eller den själen, ska man väl säga. Men det här med att släppa tilliten och ha en riktning till att man ber om hjälp. Eller att man är så grundad och faktiskt säker i sig själv att man förlitar sig på livsprocessen. Jag möter så många människor som, jag kan absolut förstå det här, men där de säger så här, ja, men jag har varit med om så mycket elände och nu får det vara nog. Och jag är så trött på det här och bla, ja, ni känner igen er. Istället för att få den här insikten eller få den här känslan av att det är ju min själ som har valt det här. Och jag själv som person och ego sätter emot processen. Det här kan låta jätteknepigt, särskilt när det handlar om svåra traumatiska saker och svåra sjukdomar. Jag fattar. Jag sitter ju här själv och har förbannat. Det har jag. Men alltså, innan vi stiger ner så har vi varit överens, alltså själen har varit överens, att om jag tar mig som exempel. Nu ska jag födas som en kvinna på 60-talet. Hon ska ha de här förutsättningarna, hon ska födas i den här familjen och det ska vara si, det ska vara så och hon vill uppnå bla 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 och vi ska krydda till med lite si och så för att det ska bli lite motstånd och det ska bli en härlig upplevelse. Det är vad själen säger. Nu gjorde jag det lite så att det ska bli begripligt. Och sen så får vi då prägling. Mamma och pappa säger ja, nej, ful, rätt, eller fel och rätt och allt det där. Sen kommer vi upp i skolan och vi lär oss massa saker. Har ingenting med livsprocessen att göra. Har ingenting med vad vi ska uppnå att gå i skolan. Nej. Det är faktiskt inte det. Att vi ska lära oss läsa och skriva. Ja. Och räkna. Ja, det kanske vi ska göra. Men det finns ju ingen skolplan på att vi ska förstå hur livet fungerar. Esoterisk lära, det finns inte. Nu menar jag den läran som Ambres lär ut. Inte något annat. Det här gör ju att vi kapslas in och vi tror att det här är den enda verkligheten som finns. Det är det inte. Det är det verkligen inte. Tänk om det är det här som är i drömtillstånd. Ja. Då kan man kanske fundera på, ja men vad är det som är verklighet då? Ja, just det. Vad är det som är verklighet? Tänk alla konstnärer och alla de här visionärerna som får vad heter det då? Alltså de får ju visioner om andra världar, de får ju visioner om teknik som inte finns här. Börjar klia halsen igen. Alltså det här blir då blir det genast intressant. Och tilliten här, det är att man ska börja förstå att saker och ting är större än oss själva. Det är det verkligen. Så att religiösa människor har en större förspänt för sig. Därför att de har den förståelsen, de har den känslan att det finns någonting annat större än oss själva. Därför kan religiösa människor lyckas mycket mer, mycket större. Titta på Amerika, alla går i kyrkan. Sen kan man ha åsikter om saker och ting, absolut. Men själva idén. Jag är ju lite mer av en... Nu ska vi se. Säger jag rätt nu? Gnostiker. Agnostiker, det är väl när man är motsatt till allting. Men gnostiker är ju... Ja, nu säger jag kanske lite fel. Han var ju mer för den fria själen. Att det ska vara fritt. Det är min tolkning i alla fall. Men om man nu säger då i alternativ andlighet, om vi inte vill ha den här bibliska guden eller Allah eller vad man nu, ja, det spelar ingen roll. Om man tycker liksom så här, men det här är för fast, det här är för trångt, så kan det ju vara okej då att ja, men jag har min egen uppfattning, jag har min egen tro. Jag tror ju på någonting. Sen vill inte jag kalla det för Gud. Det kanske finns gudar. Kanske. Men jag tror ju på det här som är det största, högsta. Alltså bortom. Om man säger så. Det är lite mer min tanke. Det är lite mer min känsla. Men om man nu säger så här att jag vill inte bli religiös, nej, men det behöver man absolut inte bli för att nå tillit, för att hitta den, för att ha en så stark känsla av att jag har en sån tillit till att allting jag bemöts av, allting jag upplever är precis som det ska, för att få en upplevelse. Men när vi kommer då till empati och sympati, här blir det krångligt. För att empati, det är ju att man absolut kan förstå. Går du in i sympati, då tar du över den andra personens livslära. Det här blir ju krångligt när det kommer till familj, nära, kärlekspar, alltså det här barn, sina egna barn. Alltså gud, jag förstår verkligen det här. Men vi blir ju inte bättre av att vara hönsmamma. Vi blir inte bättre av att gå och oroa oss för våra barn. Vi blir inte bättre för att vi ska oja oss om kriget i världen. Det blir inte bättre. Och är man känslolös då? Absolut inte. Det är snarare det här att gå utanför sig själv och försöka hjälpa någon eller något. Det är väl bland det dummaste man kan göra. Vänta lite. Jag ska förklara. Men att hjälpa sig själv är absolut det bästa du kan göra. För indirekt hjälper vi alla andra. Indirekt. Det här kan ta några generationer. Vad jag menar med det är att om jag hjälper mig själv och jag kan uppnå mina mål och ha tillit till att det jag upplever är precis det jag ska ha. Sen kan man ju få den här insikten i att jaha, var det därför jag fick missfall? Var det därför jag fick cancer? Var det därför jag fick den här skilsmässan i ansiktet? Och så vidare och så vidare. Var det därför jag skulle uppleva svek? Var det därför jag skulle uppleva stor lycka? Alltså, när vi har lycka då klagar vi inte. Men det är alltid att hålla, då klagar vi. Den insikten gör oss hela. Och kan du då sen inspirera andra att nej, men jag har gått igenom en svår sak, men jag hittade det här, vilket gör att jag har ett fantastiskt liv idag. Anita Moriani, med två O, Moriani, hon har ju skrivit den här boken Döden gav mig livet, eller någonting sånt. Den har några år på nacken. Alltså för jösserna, men läs den boken. Eller den finns på ljudbok också. Den är helt fantastisk. Helt fantastisk bok. Och man kan följa henne på Instagram och Facebook och överallt. Och hon gör massor med saker. Alltså hon är helt otrolig. Där kan vi prata om tilliten. Hon tar upp det här med tilliten till en gud. Nu är ju hon då indier, uppväxt i Hongkong tror jag. Så att det är liksom en helt annan del av världen. Men man kan absolut förstå hennes budskap i allting. Jag tycker hon är enastående, måste jag säga. Jag rekommenderar den varmt. Och jag ska faktiskt läsa den igen. För att man behöver bli påmind om vissa saker. Det kan jag säga. Vi som är inom det alternativa andlighet. Nu ska jag vara lite hård. Mig inkluderat. Alltså jag är också med i det här. Men vi, alltså nu säger jag vi, har svårare för det här. Det har vi. För jag har nog aldrig i mitt liv sett så mycket ego i den här världen. Mig inkluderat. Men då har jag tänkt så här. Nu säger jag inte att alla är det, så observera, och jag tänker inte nämna någon namn, ingenting. Men då tänker jag så här. Är det därför jag är inkarnerad här som Katarina som ska gå igenom det här och jag ska in i den andliga alternativa världen för att jag ska hitta en väg i tillit utan religionen? Jag ska hitta en annan väg i hur jag ska kunna uppnå mina mål utan den här självklara tilliten. Det är mycket möjligt. För att det här är någonting jag har funderat på mina två månader som jag har varit i Las Palmas. Hur hittar man tillit? Ja. Jag har ju mig själv. Man är alltid med sig själv hela tiden. Var man än är någonstans så är man med sig själv. Så om man vill fly från någonting så är du fortfarande med dig själv. Och även om man säger så här. Ah, jag vill förändra mitt liv. Ja, men gör det då. Men du kan inte byta bara hejsan hoppsan för att tro att någonting annat ska komma utanför det. Det måste komma inifrån. Sen kan det komma utifrån. Den här att man får till sig, det kommer saker, attraktionslagen, hej och hå. Det måste börja inifrån. Låter det krångligt? Ibland kan det göra det, därför att vi har en hjärna som sätter stopp för oss. Vi har en hjärna som blockerar, vi har en hjärna som hjärna säger, nej det går inte. Nej, 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 du ska göra det här. Det här är tryggast, det här är du van vid. Och så vidare, så vidare. Du känner igen de här orden. Så koppla bort hjärnan. För det var någonting jag upptäckte, att jag är ju med mig själv hela tiden. Det kan ju låta som att säga, men gud, är hon dum eller fattar hon inte det? Ja, vänta nu. Du har dig själv, ditt beteende, ditt humör, din glädje, din värme, din kyla. Alltså alla de här sakerna som är du får du med dig var du än är någonstans. Du har samma beteende mot människor. Du har precis, allting är detsamma var du än är på jorden. Sen kan jag absolut gå med på att man kan få en klarare bild när man byter miljö. Det har jag pratat om innan. Absolut. Man får ju lite så här, åh fasen, titta där, nu ser jag det här, nu upptäcker jag det här. För att när man är hemma och går i sin trekant, alltså hemmet, jobbet och affären, det blir för enahanda. Du upplever inte så mycket då. Jo, du upplever, men det är svårt, de är svårare att upptäcka. Det är därför det kan vara lite fiffigt ibland att nej, men nu tar jag en annan väg till jobbet. Nu åker jag buss istället till jobbet. Kanske jag upplever någonting annat som ska få mig att bli uppmärksam. Hur många gånger vet du exakt vad som finns längs vägen när du åker till jobbet? Eller går och cyklar, hur du nu gör. Hur uppmärksam är du? Tänk på det. Vet du exakt vad klockan är? Vet du exakt hur många grässtrån det är? Hur många godispapper det ligger längs vägkanten? Hur många cigarettfimpar? Alltså, hur många människor möter du? Vad har de för kläder på dig? Hur ser de ut? Vad har de för nationalitet? Hur mycket observant är du? Nej. Därför att till slut så blir man blind. När man går sin samma rutin. Mm. I promise. Prova det här ska du få se. Men så fort du tar en annan väg, då jäklar är du, då är du uppmärksam. Och ibland så går vi vilse, ibland så går vi fel. Det är för att vi ska upptäcka någonting annat. Det här är så enkelt egentligen, men vi är så trångsynta att vi låter egot få styra, att ego säger, nej men nu har du åkt till, fy på det. Ja. Det här är så kul att upptäcka. Det är jätteroligt att upptäcka. Så sitter du där och funderar på så här, men vänta, det kanske ligger någonting i det här. Alltså testa, det är ju inte farligt. Det är inte det. Men vi har så bråttom till allting så vi säger, nej men det hinner inte jag. Nej men det kan jag inte göra. Har du hund och du alltid går din slinga, tror du hunden vill gå den där samma slinga och läsa samma post hela tiden? Nej. Hunden vill ha omväxling. Han vet ju precis, ja nu går ju den här och aha, där var den reven. Ja men alltså, ni fattar. Ja, gud vad jag snurrar på. Men alltså det här är ju, det här är tillit till att du ska få förståelsen för att precis allting som du gör, allting som du blir bemött av är en lära. Och att ha tilliten till att okej, nu har jag fått det här. Vad ska jag lära mig av det här? Om vi nu säger så här, vi ska prata sjukdomar för det är alltid känsligt ämne. Det är alltid så där, det får man inte prata om. Jo, det får man visst det. För att min fundering är så här. Om du har en bil och du kör din väg varje dag och sen helt plötsligt så dang, så lyser det en lampa. Antingen är den gul, orange eller röd. Gul är ju liksom, ja det här behöver du checka upp. Orange är det så här, du bör nog göra det snart. Rött, det är ju bara stå på bromsen. Du får inte köra längre. Ja. Det här gör vi mot våra bilar direkt. För att jag menar, det lyser en, ja gul kanske det inte är, men för det mesta så är det en gul lampa när tanken börjar lysa. För du kan ju köra 6-7 mil till, ungefär. innan du måste tanka. Men den talar om. Så här ser det ut. Okej, då gör man en åtgärd. Antingen åker du och tankar direkt. Då har du gjort den åtgärden. Så är bilen nöjd och du kan köra vidare. Happy, happy. Orange lampa. Hoppsan. Det brukar ju vara olja och sånt där. Då kanske man måste göra lite andra åtgärder. Alltså någon expert kanske måste titta på det här. Eller, ja, inte vet jag. Det är dålig luft i däcken som jag råkade ut för igår. Men om man måste också göra någonting som är lite mer allvarligt. Lite mer så här, ups, jag måste nog göra det här nu. Det kan ju vara mer bakom. Det kan vara en pågående punka. Och när vi kommer då till röd lampa, då är det ju verkligen major, major, major. Alltså stort, stort, stort problem. Du får inte köra. Det är till och med farligt. Egentligen finns ingenting som heter farligt, men ni fattar. När vi kommer då till sjukdomar, åkommor och så vidare, det är precis samma sak. Det är olika färger på lamporna här också. Det är det. Men vi får inte lära oss hur det här funkar. Och kanske du tänker så att, ja men vänta lite nu här, cancer kan det ju inte vara. Jo, det är det precis. Anita Moriano fick förklara det här, för hon fick cancer. Hon dog. Men kom tillbaks. För hon fick en insikt på andra sidan. Och det här självklart kan ju vara knepigt när vi har vår hjärna som talar om enligt prägling, skola och alltihopa det här, som inte har en aning om det här. Men de ska gärna ha en åsikt, hjärnan. Däremot har vi då hjärtat, där vi är direkt kopplade till allt det divine som finns. Alltså universums encyklopedin av allt. Den är stängd. För vi lyssnar på hjärnan. Varför är inte så här, men vänta, det kanske finns en annan typ av förklaring till saker och ting. Ja, det kan det vara. Och för mig är det här otroligt intressant. För att det finns ju vissa som har då skrivit om alla åkommor och sjukdomar. Vad det beror på. Nu är det inte så enkelt som att, jaha, ska man läsa den boken? Ja, det är mer ett uppslagsverk. Det finns flera, men i alla fall. Och så bara läsa om det och så tror man att man ska bli frisk. Nej, det krävs lite mer. Du måste verkligen förstå hela cykeln. Du måste verkligen förstå att det ligger till grund för någonting som är för dig. Och det kan sitta väldigt djupt. Det kan till och med sitta i tidigare liv. Det kan det också göra. Men det krävs lite andra åtgärder. Men som till exempel. Jag har ju typ 1 diabetes. Som inte någon förstår sig på. Jag har ju haft hur många läkare som helst. De förstår sig inte på den. Inte jag heller. Peter har ju försökt att förstå. Han är matematiker och ingenjör. Så han ska försöka förstå hur det här funkar. Jag bara grattis. Till slut gav han upp. Han sa så här, det finns ju ingen sans och reson. Nej, jag vet. Hur som helst, så i den här boken så står det att diabetiker är ju det här, stå upp mot sig själv, för sig själv. Välja sin egen väg och ja, i stort som smått spelar ingen roll. Och ja, det står lite annat här. Nu har jag inte boken till hand så jag kan inte läsa upp det, men vi kan ta sköldkörtelproblem. Det är ju ofta kvinnor som får det. Ofta. Och det brukar ju stå för, när är det min tur? Den känns igen, va? Och det kan vara jättetufft att höra sånt där. Det kan vara jätte... Så här, nej men gud, jag vill inte. Jag orkar inte. Nej, fine. Behöver inte. Men... det kan ju vara lite intressant att nosa lite på det här. För det är nämligen så. När jag var nere i 2 månader kände att det här gör jag för min skull. Det här gör jag för mig själv. Hur var mitt socker, tror ni? Och jag hade mina toppar, jag hade mina dalar, det hade jag, men absolut inte lika mycket. Och jag hade ett väldigt jämnt blodsocker. Det var till och med att vissa gånger behövde jag inte ta insulin. För skulle jag ta det, då skulle jag dyka, det visste jag. Och det höll sig. Det är rätt fantastiskt. Det är det. Ursäkta, men det kom en bil. Jag undrar om det är något paket till mig. Men det verkar inte riktigt så. Nej, de körde fel. Ja, så här är det. Ja, tillitsprocessen är ibland knepig. Ibland är den lätt. Och ibland får man en sån där, ja men titta här vad det hände. Ja. Ska vi nu ta till exempel brutna ben? Eller där man krossar någonting eller har någonting med skelettet att göra. Det är samma sak. Det finns ju folkstammar i världen som de har inte läkare. De har inte vår traditionella skolmedicin för att läka sånt. De gör någonting annat. Fråga mig inte vad. Men de gör andra saker. Och det läker så fort. Det är inte alls samma tänk med liksom, får du ha det här gips i 6 månader. Nej, det är en helt annan procedur. Det har ju, och gud, alltså det finns ju flera sådana här historier om människor som bryter sina ben, hamnar på sjukhus och säger, gud, här får du ligga i så och så länge, för det tar så lång tid att läka. Och så är de ute på mer än halva tiden. Och läkarna står där och säger, det här ska inte hända. Nej, men nu gör det det. Och så tar de bort det för att de förstår inte. Jag kan ju själv berätta när jag har gjort mina magoperationer och hit och dit. Min läkningsprocess har ju varit helt fantastisk. Det var till och med kirurgen kom och sa, så du ser ju friskare ut än vad jag gör. Ja, tack. Det är intressant. Det är väldigt, väldigt intressant. Nu hade inte det med tillit och det hade med en annan sak. Men det spelar ingen roll. Huvudsaken är att man når sina mål. Men när man kommer in i vad heter det då? Tvång. Måste. Jag ska minsann visa. Då är du ute. Då är du fel ute. Utan det här ska vara för din skull. Det här ska vara för din upplevelse. Hur är det då med människor som går bort? Som till och med dör? Jag har en klassisk att min telefon ska ringa. Ja, det är ju en annan sak. För det är så här. Det är själen som bestämmer när vi ska dö. Det är själen, alltså Jesus, själen bestämmer allting. Det är själen som bestämmer när, var och hur. Det är själen som är nyckeln till allting. Och om vi säger så här, ja men jag övervann döden. Nej, det är själen som har bestämt att du ska få den upplevelsen. Alla ska vi dö, alla. Det är själen som vet när, var och hur. Inte vi, för vi ska ha en upplevelse. Är det så att vi säger att det är unga människor eller kanske till och med barn som dör? Vi har så svårt att förstå det här. Vi har en sådan uppfattning om att nej, men det var väl ingen liv. Det kan vara absolut det bästa, den största nyckeln, den största pusselbiten till själen för att få den upplevelsen. Det kan vara så enkelt som att det är en bit i själavandringen, jag tycker om det ordet, där ett barn inte får vara ett barn i ett annat liv. Låt oss säga på 4-5 år, vi säger det, vart berövad sin uppväxt av olika anledningar. Och då går det ner och säger så här, nu ska jag ta den där biten, sen är jag klar. Och så går de ner och blir 4-5 år, pang, borta. Och vi tycker att det är så hemskt. Ja, jag kan förstå att man som mor, pappa, alltså föräldrar, nära blir av med sitt barn. Ja, absolut förstår jag det. Men själsligt är den absolut största gåvan som finns. Man kan absolut vara ledsen om man ska sörja och man ska göra alltihopa det här, men ja, hur jag än säger så låter det fel, men vi har ju i nästa led som förälder, om vi tar så enkelt, har också gått ner för att få en upplevelse att få sitt barn bortryckt. För att man ska ha den upplevelsen. Ja, så är det. Jag till exempel har ju valt att inte skaffa barn. Jag har aldrig haft det suget. Jag har aldrig velat. Jag tycker det finns tillräckligt med ungar. Nej, skämt åsido. Nej, jag tycker om barn, det gör jag. Men jag har inte haft det där att jag vill ha själv. Det är min upplevelse. Det är vad jag vill ha i den här inkarnationen. Jag vet att jag gjorde någon regression om det här för att jag var så här, varför tänker jag så här? Är jag onormal på något sätt? Och då var det en som gjorde en regression på mig. Och jag kom ner i ett liv där jag är inte 50 år fyllda än. Och jag är stor och tjock och alltså, jag känner mig som en avelstik. Eller, ja, fy sjutton vad unga. Vad ungar, alltså det vi pratar kanske 20-22 stycken. Alltså det låter helt här horribelt, men det var det. Det var tvillingar också och det var flera. Alltså gud vad mycket ungar. Och det skreks överallt och det luktar fan överallt. Sjukt alltså. Men det var ett liv där jag hade så mycket ungar. Jag var glad och lycklig men slut och sliten. Det kan jag säga. Tidsmässigt så är det någonstans 1600-1700-tal någonstans. Någonstans där. Ja, herregud alltså. Det är till att vara fertil. Jösses som olja. Okej, jag tror att jag pratar klart om det här med tillit. Men tillit är någonting som jag tycker du ska försöka smaka på. Försöka och uppnå någonting. Någon liten sån där sak. Men kom ihåg, det kommer inifrån för att känna storheten. Där sa jag någonting. Det kommer inifrån för att känna storheten. Ja, det var lite häftigt. Så jag är på väg mot ett äventyr som jag inte alls vet vart det ska ta vägen. Men jag har tillit till att nu väljer jag min väg. Nu väljer jag någonting för mig själv, någonting som jag vill. Och det här låter kanske knasigt, men jag har inte riktigt gjort det. Jag har gjort vad jag tror andra förväntar sig. Det kan också låta lite så här, men hon har ju verkligen gått sin egen väg. Ja, på sätt och vis, men. Jag som sagt var kommer då att sitta i ett annat land. Och nu tänker du så här, men ska inte hon jobba? Jo, jag jobbar precis som vanligt. Jag kommer fortfarande sitta på tarotguiderna och vägleda människor på alla sätt och vis. Jag har fortfarande min egen hemsida, Katarina Medium, där du kan beställa tjänster. Det är via telefon eller Zoom. Och jag fixar allting åt dig. Så vill du se mig så kan vi absolut ta det. Och då får du inspelat också så du kan behålla och lyssna flera gånger. Den är fiffig. Det är den. Och ska du boka en sån live, alltså istället för telefon, så kan du tala om det på ett meddelande. Det finns ett meddelande ruta där du kan skriva önskar Zoom. Och inspelas får du oavsett vad. Det kan vara en idé. Och det är inga kostnader för dig. Via telefon vet jag inte. Men jag har varit 2 månader. Jag har inte fått några extra kostnader för att jag använt telefon. Har jag inte. Vill du ha en telefonsittning så kom ihåg det är jag som ringer upp. Jag ringer upp dig. Eller så får du en Zoom-länk. Men då måste du kunna hantera Zoom. För att det får inte gå bort tid till att massa hit och dit och kors och tvärs. Det får du inte göra. Så du måste kunna hantera Zoom. Med ljud och mikrofoner och alltihopa. Men de flesta har ju använt Zoom. Okej, jag ska inte bli långrandig. Jag hoppas att du har funnit det här avsnittet spännande. Jag kanske tar upp mer om det här med en väg i tillit. Det finns en bok som heter En väg i tillit. Kommer inte ihåg författaren, men den har sina år på nacken. 90-tal tror jag. Den är intressant. Då så, ha det gott där ute. Hej då!